ska ni göra? What the fuck is going on?
Precis. Ja, det blir ju inte
nej,
det.
Just
det. Så det blir inget nyhetssvärt.
Gillar du den?
Ja, det gillar jättemycket. Jag kan sjunga den istället. Ska ni börja? What the fuck is going on?
Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Eld och rörelse med mig Martin Hansson.
Udda krig och perspektiv med mig Myran Andersson.
Förlåt Myran, vi är ju en vänsterpodd.
Det är sant.
Ja. Och vänster gillar klass och sånt, eller hur?
Och vi är också en krigspodd.
Det är vi, det är om det inte har gått någon förbi.
Så, vad vore bättre än ett avsnitt om krigsmakten och klass?
Precis, och för att göra detta har vi tagit med oss Lovisa Broström.
Tack så mycket för att jag får vara här.
Sveriges ledande expert på medelklassen. Och det är du verkligen, blir inget så fniss på det, utan du bara bröstar det rakt upp och ner.
Det är helt sant, det är nog ingen som vet så mycket om medelklassen som jag gör.
Är du medelklass?
Det är absolut, på alla sätt och vis är medelklass. Är ni medelklass?
Finns medelklassen?
Den frågan.
Nej, vi kommer behöva köra någon typ av definition av det sen. Nej, ja, men jag är väl någon typ av medelklass. Lägre medelklass.
Jag är up and coming, bättre än dig medelklass.
Ja, du håller på att gå förbi liksom. Men du har ju skrivit en bok som heter Medelklassen i 200 år i samhällets mitt. Delar man upp det så när man säger titeln?
Medelklassen 200 år i samhällets mitt. Det är under rubriken.
Jaha,
där,
som börjar med 200. I där.
Precis, det är inget i. Jag gillar böcker som heter ett ord. Kapitalet, Sapiens, sådana saker. Mm. Sidenvägen.
Mm. Ja, du får fortsätta hur länge du vill.
Bibeln.
Oj, okej. Okay.
Ja. Ha? Har de underrubrik? Har Bibeln en underrubrik?
Bibeln, en fantastisk historia.
Bibeln, två delar. Första och gamla testamentet.
Just det. Ja, där har man två delar. Bakgrunden till det här samtalet är väl egentligen bara att vi har diskuterat så här, hur kopplingen mellan klasspositioner historiskt men också idag och hur man liksom kan förstå krigsmaktens roll i det här på något sätt. Men ska vi börja kanske änden om vad medelklassen är för någonting?
Det är ju en ganska komplicerad sak att säga vad medelklass är för någonting. Som jag ser det så finns det tre olika så typiska ingångar man ska analysera medelklass idag. Och då kan man titta på det från ett så här kulturellt perspektiv, lite mer så Bourdieu, hur mycket kulturellt kapital man har, vilka man känner, socialt kapital och sådana saker. Den andra saken är det ekonomiska perspektivet som bland annat OECD använder när de ska liksom mäta hur stor medelklassen i olika länder, och då utgår de ifrån att man tjänar speciellt mycket, att man är inom vissa så inkomstgränser eller att man har förmögenhet inom vissa gränser. Och det sista perspektivet som är mitt favoritperspektiv, det är det perspektivet som utgår från vilken position man har på arbetsmarknaden, hur mycket kontroll och makt man har över sin arbetssituation. Har andra mycket kontroll och makt över dig, då är du arbetarklass troligtvis. Har du själv en viss makt och kontroll över ditt arbete och i sin tur kanske makt och kontroll över andra, så befinner du troligtvis i någon form av medelposition och kan räknas som medelklass. Men du kan också att liksom ett friare yrke, lägre inkomster, vara någon form av, vad vet jag, konstnär till exempel, och räknas som medelklass. Så inom medelklassen så finns ju mängder av olika klasspositioner.
Just det, då samverkar då liksom den lägre inkomsten, men då är kombinationen med friheten eller makten över arbetet gör att...
Precis, jag ser det lite grann som typ tre olika kranar, att man liksom kan vrida på dem på olika sätt. Att vissa har mycket ekonomiskt kapital, mindre kulturellt kapital, vissa har en väldigt så stark position på arbetsmarknaden, men de har mindre ekonomiskt kapital eller att de har mindre kulturellt kapital. Så det här kan variera rätt mycket mellan olika klasspositioner.
Vad har man begreppet till?
Det är en bra fråga. Jag tänker att man kan använda det för att förstå makt och resurser och privilegier är fördelade i samhället. Och jag använder ju också lite grann, jag är ju en historisk odyssé i min bok av hur medelklassen först uppstod som begrepp efter franska revolutionen, etablerades det rätt mycket. Och sen hur det används under 1800-talet och sen 1900-talet. För jag tänker att det finns ju den här klassiska marxistiska uppdelningen att samhället bygger på en kamp mellan klasser och att idag har vi två stycken klasser och det är liksom arbetare och kapital som kämpar emot varandra. Men det ser inte riktigt ut så idag, att det finns rätt många som har liksom delade klassintressen och att man kan ha intressen av att kapitalmarknaden går bra eller att man har samtidigt intressen av att ens lön är ganska hög. Och jag tänker att tar man inte in den här tredje gruppen i analysen och tar den i beaktande så är det svårt att förstå klassintressen, klasskamp, klassformering idag. Så att jag tycker att den spelar stor roll även om den är svårfångad.
Ja, jag tänker väl också det. Jag vet inte hur jag tänker på medelklassen. Men jag har också tänkt på det här med liksom, det marxistiska perspektivet, att när Marx beskriver det här att det finns två klasser, så är det mer i någon typ av idealversion av, eller att liksom den här modellen som kapitalismen eftersträvar att bli, då finns det bara de här två grupperna.
Mm.
Men den strävar väl inte efter någonting, men som liksom systemet på något sätt leder fram till. Men i praktiken så uppstår det liksom olika skikt och klasser som har intressen som ändå går emot varandra. Det finns ju borgarklassen då, eller liksom överklassen, om man ska använda det begreppet. Den kan ju också ha motsatta intressen och kan i situationer stå i liksom i motsats till varandra.
Absolut, men Marx menade ju också till exempel att medelklassen är en övergångsklass, att den kommer försvinna inom kort.
Oops.
Ja. Och det menar jag på 1840-talet. Och det är få saker den haft så pass mycket fel om som den saken. Att den har funnits kvar, den har omformaterats, den har förändrats på mängder av olika sätt. Och på det sättet så tänker jag att den så klassiska marxistiska klassanalysen är lite daterad, och att man måste liksom förstå det här och förstå, och med rätt mycket, även höga tjänstemän som löntagare till exempel. Och idag så fokuserar man mycket på olika gruppers privilegier, vad man gör på fritiden, och det är väl lite grann ett rött skynke för mig vad jag är otroligt trött och irriterad på vad det gäller samtida klassanalys.
Just det. Som till exempel, spelar man in podd på sin fritid så spelar det ingen roll om man är undersköterska liksom.
Ja, men jag tänkte också anledningen till att komma hit också, för vi har ju pratat en del om att kanske göra någonting ihop.
Mm.
Så har det ju varit kring att medelklassen har, hur den var drivande och framväxande, och jag har ju alltid tänkt att det är liksom, det är handel och det är de ekonomiska krafterna som har varit drivande i det här. Men när jag har liksom fördjupat mig i medelklassen och medelklassens historia, är det så uppenbart hur viktig militärmakten, krig, armén har varit för att liksom bryta ner det äldre privilegiesamhället.
Just det. Konflikten mellan adel och adelns roll i krigsmakten, eller de är ju en krigarklass i någon mening.
Precis, alltså för liksom den klassiska så rollen i privilegiesamhället, det gamla ståndssamhället, det är ju att folk har väldigt så tydliga positioner. Människor är inte lika inför lagen, och då de här bellatores, alltså liksom krigare, de har alltid varit liksom upphöjda i samhället och haft en speciell position och haft mängder av olika fördelar. Och det har ju så småningom liksom utvecklats till att bli adeln, och de har liksom suttit på sina privilegier. Men från liksom 1500-talet till 1700-talet så fanns det en ekonomisk liksom tankemodell som heter merkantilism, som var väldigt rådande. Och det var att man skulle försöka samla på sig så mycket kapital som möjligt i landet för att kunna finansiera sina arméer. Man skulle kunna finansiera militär, man skulle kunna kriga mot andra. Så det var viktigt att ha mycket kapital själv. Man vill inte importera så mycket, utan man vill liksom exportera saker. Och hur skulle man göra då för att man skulle kunna få in så mycket guld som möjligt? Det var ju till exempel att bryta ner de här gamla privilegierna som borgare hade. Att man hade tidigare bestämt hur mycket man liksom, vad som fick tillverkas, vad som fick säljas. Men vad man utvecklade var ju bland annat så manufaktur, till exempel som man gjorde i Stockholm, Barningen och sådana saker, för att liksom här kunde man producera mer saker, och det var ju under statens beskydd. En annan sak var ju de här handelskompanierna. Jag kommer ju från Göteborg, där Ostindiska kompaniet var jätteviktigt, och de kunde ju börja exportera jättemycket, och de kunde importera också, liksom här så blev det ju mycket mer kapital till staten. Och då var ju de här gamla privilegierna, som i synnerhet då borgarståndet satte på, de hamnar ju i konkurrens med liksom vad statens intresse. För de här gamla, de ville hamna i så här småskalig nivå. De vill liksom inte använda så mycket teknik. Och så kom manufakturen, det kom gruvnäringen, det kom de här handelsbolagen. Och det gjorde ju att den här gamla strukturen bröts ner delvis. För att staten ville främja då den så här exportinriktade verksamheten. För att få pengar, för att kunna finansiera krig.
Ja, det finns ju jättetydlig koppling rent liksom idémässigt till vad som händer med kriget också. Att det här, de få skickliga, privilegierade ställs i konkurrens mot massa. Liksom
Va? Fast var det så även? Var det inte massa så här bågskyttar på medeltiden och sådana saker? Var det liksom, hade man inte bönder som slaktades hit och dit även tillbaka i kriget? För jag får ta en liten motsatt position här och fundera.
Jo, men om man tar det här point of gravity på något sätt, så tyngdpunkten i krigsföringen har ju liksom länge legat på kavalleriet till exempel, vilket är ju en, liksom en kräver om ekonomiska, förutom då när mongolerna bara fuckar upp det, bara så här, fast de alla kan ha en häst. Men man har ofta den vanliga soldaten som en typ av skärmtrupp liksom, som ska skydda slagkraften, och slagkraften är alltid, men oftast då en beriden soldat eller liksom en skicklig tränad soldat som står liksom i konflikt till pöblen som aldrig har tränat sig någonting, som också hålls i schack genom att en skicklig specifik person på något sätt så ska jobba med det.
Ska vara befäl och piska dem liksom,
jo, och sen så är det ju tendenser. Men sen så ser man ju då övergången till när massa bara vinner. Det spelar liksom ingen roll hur många fantastiskt duktiga preussiska kavallerister du har. För sen så bara, ja, nu kommer det 40 000 soldater istället. Och de
alla kan lite
bäst,
grann i alla
de
fall.
De kan inte bäst på att skjuta kanon, men de kan också producera massa kanoner på ett sätt som dina skickliga liksom kanontillverkare i Königsberg inte kan och så vidare. Förlåt.
Ja, men nej, absolut. Alltså, det blev ju också ett så här problem när Sverige var i krig så himla mycket på 1600- och 1700-talet. Alltså adelsmännen var ju de så här, deras privilegier var att de skulle inte behöva betala skatt. Men de skulle ju kriga. De är precis som du säger, de var liksom stjärnkrigarna. Och de skulle ju ut hela tiden. Och de strök ju med i väldigt stor omfattning. Så då behövde man ju fylla på de här liksom leden med nya personer. Så man behövde ju rekrytera nya personer. Uraden liksom blev ju liksom utkonkurrerad. Då liksom dog ju ut delvis av alla de här krigen. Så då rekryterar man nya, man rekryterar liksom ofrälsepersoner. Och i synnerhet under 1600-talet finns ju så här otaliga med historier av folk som börjar under ganska enkla omständigheter. Och jag tänker att vi kommer prata mer om det här längre fram. Alltså folk som har tagit sig upp genom armén och genom militären. Och det är så i Sverige under 1600-talet så var det här var liksom sättet att höja sig över allmogen i liksom i allmänhet, alltså att bli präst eller vara en soldat som tog sig fram. Det var liksom sättet att få liksom någon högre rang. För det fanns ju liksom ytterst begränsad möjlighet till social rörlighet. Så att det här blev ju ett problem. Men det var ju också att när det var så många adelsmän som strök med för att de då skulle vara ute och kriga, så blev det ju ett överskott på adelskvinnor. Alltså det finns någon sån här typ siffror från 1700-talet att det finns 700 adelskvinnor som gifte sig med män utanför adeln. Och då blev de också vansinniga att liksom så här bara, nej, ni får inte ha arvsrätt om ni inte gifter er med adelsmän.
Men
det
de tar våra kvinnor,
exakt, sa de. De tar våra tjejer, det klassiska argumentet. Så att då försökte man ju begränsa arvsrätten på det här sättet. Och det fick man ju inte igenom. Så att man förlorar ju på alla sätt och vis. Och vad man kan se, som jag ska säga, liksom den gemensamma grejen här, är att när nationalstatens intresse, som att vinna krig eller stå sig ekonomiskt, vi har pratat om det tidigare vad det gäller konkurrens, mot de här gamla privilegierna som adeln hade, eller som borgarståndet hade med sin småskaliga handel, så är det jättesvårt. Svårt att hålla tillbaka liksom, de här nya krafterna. För staten har intresse av att liksom, vi måste ha nya officerare. Vi måste ha bättre officerare. Och ibland så var ju liksom adeln ganska mätta och dåliga på att sköta sina jobb också. Och så ser man att en klassisk sån historia från 1600-talet, det är Erik Dahlberg som ni kanske känner till.
Jag har gått på Erik Dahlbergs gymnasiet.
Har du det? Ja. Jag hade min disputationsfest, som du var på faktiskt, i en byggnad som Erik Dahlberg har designat i Göteborg. Och han tog sig också upp typ från ingenstans till att bli typ vad han nu var för någonting. Arkitekt, eller vad skulle man säga att han är för någonting?
Ja, det fick man inte lära sig.
Det borde du veta.
Ja, visst. Men alltså, precis du säger det, staten och så. Jag, nu känner jag bara att jag har en in här. Kör. Utan att kunna någonting om det här, för att jag har kollat på tv.
Ja, wow.
Ja, men det här är Sveriges historia som ju är poppis att prata om i podden. Så jag tycker att där fokuserar de väl ändå en del på det här. Hur staten vill liksom strukturera om en sorts strukturreform i samhället för att liksom, det är en soldattorp och sådana saker, för att liksom bara skapa den massan av soldater i ett hållbart system liksom, för att uppnå det här, precis som du säger, att man ändrar liksom en jättestor struktur i hela landet liksom. Ja. Nu ska det finnas en ny sorts delar utav varje by typ, bara för att kunna ha...
Absolut, de gjorde, jag tror det var, om det var Karl den XI som gjorde det här indelningssystemet där man har sådana soldater som liksom ska fungera, de...
Rotebönder,
ja. Exakt, som ska liksom finansiera de här, och så ska det vara en soldat som de ska finansiera tillsammans. Men det här visar mig funkar, i synnerhet under stora nordiska kriget. Det funkar jättebra i fredstid, det funkar jättedåligt i krigstid, för att då är den här soldaten ute och krigar, frun ska sköta om liksom jordbruket, han dör, hon blir vräkt, ny soldat. Ja, alltså, det blir så här överskott av personer som inte kunde sköta alltihopa. Men det blir ju, precis som du säger, det blir ett nytt sätt att strukturera hela samhället, hela så här samhällshierarkin. Jag vet inte om ni har sett tv-serien Raskens.
Okay,
älskar Raskens. På din satik.
Nyckelns knusikata.
Älskar Sven Wolter när han spelar den rollen. Ja, exakt. Det är ju en sån. Det är ju en sån soldat som, om man ser att de lever ju ganska bedrövligt och ganska enkelt. Och de är ju konstant i konflikt med de här rotebönderna också. Att här är ju en sån klassuppdelning mellan de här soldaterna då, som lever ganska enkelt. De här rotebönderna som absolut inte vill finansiera deras verksamhet.
Så den här liksom tendensen finns, staten tvingar fram liksom reformer eller på något sätt tillåter att den här liksom förändringen av hur hela samhället fungerar. När är vi liksom i tid nu då? Är vi slutet av 1600-talet? Eller
det,
är
det sker ju, börjar ju kanske på 1600-talet i viss utsträckning, men på 1700-talet blir det ju ännu tydligare. Och under det stora nordiska kriget är det ju bara allmän så kalabalik i Sverige, för att det är ju jättemånga som skickas ut, jättemånga som dör. Karl XII är också den första som inför sånt förmögenhetsskatt i Sverige.
Nice.
Ja, jag vet. Han har fått så himla dåligt rykte. Men han såg, han försökte ju beskatta bönderna. Men till slut han bara, de har ju inga pengar.
Det finns inget att ta längre.
Han tänkte länge och väl, vart ska jag få skattepengar? Så han bara, ja, den har ju pengar. Och det gjorde ju bland annat att de blev tvungna att börja liksom sälja av sina herrgårdar och säterier och slott.
Produktiviteten kanske ökade lite i samhället av detta.
Det gjorde
också
de bland annat. Men adeln minskade. Här förlorade de ju ännu mer. Tidigare hade de liksom haft, det var de som skulle äga säterier. Det var de som skulle äga herrgårdar och slott. Och helt plötsligt kunde liksom en enkel bondgrabb ta sig upp. På grund av bland annat den här skatten som Karl XII liksom genomförde. Så det är under 1600-talet och en liksom bra bit in på liksom 1700-talet som man ser den här upplösningen av de gamla privilegierna. För att staten sanktionerade upplösningen och att staten hade intressen i synnerhet för att kunna finansiera militären. Och det här är ju en specifik svensk historia som jag berättar. Men man kan se ganska liknande grejer i andra länder. Och samtidigt så fanns det ju ett utrikestryck också. Att i andra länder, som till exempel England, Holland, som hade gått längre i liberalisering, så fanns det ju ett externt tryck mot Sverige. Att säga bara, okej, andra länder är bättre på att handla. Andra länder är bättre på att finansiera sina ekonomier. Så man hade både det här interna trycket från olika grupper i liksom samhället som, och staten. Tillsammans med att andra länder är så här, de fixar det här bättre än vad vi gör. Och att man liksom var ju i konkurrens både krigsmässigt och handelsmässigt med många andra europeiska stater. Och på det sättet så blev det ju lättare att övergå liksom från ett ståndssamhälle och ett privilegiesamhälle till liksom början av ett klassamhälle. Det tog ju lång tid innan det formerades, men att liksom privilegierna raserades var ju liksom en grund för det här.
Det blir liksom, precis som du beskriver, det här sker på olika håll. Jag tänker att det här med att vara ett ganska litet land, för det kan man ju säga i annan krigshistoria, länder med relativt liten befolkning, med ganska starka ekonomier, eller relativt starka ekonomier, tenderar i större utsträckning att gå mot en typ av antingen meritokratisk liksom utveckling, eftersom att du kan liksom inte ha, det räcker inte med alldeles personerna, men också att du kan, tekniska innovationer kräver liksom att du i någon mening också skolar människor i att använda dem. Och det ser vi att det händer under 1700-talet, att vapensystemen som används, man föredrar ju nästan liksom de enklare, inte enklare tekniskt, men enklare att utbilda på. Alltså geväret till exempel är ju en sån sak, att armborstet är ju, och långbågen för den delen som du nämnde tidigare, sett till när geväret kommer som produkt, eller musköten då, är ju effektivare vapensystem. De är liksom, det är bättre med ett armborst. Det är bättre med en långbåge om du har en välutbildad soldat. Det tar väldigt lång tid att bli en skicklig långbågsskytt. Det kräver enorm träning. Bara styrkan att dra liksom punden i bågen är avancerat. Men gevären är liksom, de är relativt enkla att använda. Du behöver lära några simpla moment. Och sen så riktar du det i ungefärlig riktning. Och sen så trycker du och då smäller du högt och det kommer en viss kraft. Du kan...
Gud vad intressant. Alltså för det blir ju som en masskrigsgrej. Vi kan inte utbilda allihopa. Men vi kan ha de här halvdåliga, men liksom vapnen som väldigt många kan använda. Och när man har väldigt stora arméer och man byter ut folk hela tiden, då blir det precis som du säger, det är väldigt praktiskt om, jag vet inte, kanoner, är det svårt att sköta en kanon?
Alltså själva skötandet av kanonen är nog väldigt enkelt, men sen så kan du ju då ha en medelklass eller en officerare som då behöver utbildas i ballistik till exempel, och räkna ut vissa liksom
kulbanor och sådana saker.
Precis, och liksom läsa flaggsystemen när ni blir inropade, hur liksom vilken vinkel ni ska ha när ni skjuter och så. Men själva liksom laddandet och framförandet av den är ju du puttar in den här biten, du rullar in en kula, du puttar in den här biten och sen så tänder du den här stubinen när, eller drar i det här repet eller vad det kan vara. Sen har ju kanonen, den är ju rent, alltså systemmässigt bättre än någonting som existerar före den, alltså katapulten eller något sånt, det är ju ett sämre vapensystem. Men den tendensen, och då har vi pratat tidigare med podden, att liksom de enklare vapnen tenderar att vara det som används mest, om man då inte har enorma ekonomiska resurser och brist på människor. Eller inte brist på människor, men ett samhälle där man inte vill låta vissa människor ta plats. Så då föredrar man...
Spjutet över svärdet är ditt klassiska
precis,
exempel
att det är
här.
Så. Ja. Svärd är ju på många sätt ett bättre vapen. Det är dock betydligt dyrare. Och spjutet är framförallt väldigt enkelt att lära någon att använda.
Alltså, jag såg den här nya Napoleon-filmen av Ridley Scott. Har ni sett den?
Ja.
Och då pratar man om att en sak som gjorde Napoleon så framgångsrik, det var de här, som jag inte kan namnet på, men ni säkert kan namnet på, de här små kanonerna som de kunde bära med sig.
Ja, heter de här franska framförallt.
Precis, att de liksom kunde bära fram dem, de kunde skjuta, flytta på dem på ett helt nytt sätt. Att det liksom militärtekniskt tillsammans med liksom att det var jättestora massor som kunde kriga gjorde att de blev framgångsrika, för de hade liksom de här nya grejerna också.
Ja, Napoleon är väl liksom intressant här, vi kommer väl flera perspektiv, men framförallt den rätt militärtekniska biten, så är det väl att Napoleon någonstans både i sin egen persona men också bara öppnar kranen och säger den som är bäst får platsen.
Ja, alltså det här är också superintressant. Det är ju både för efter franska revolutionen och efter ryska revolutionen hur liksom adeln flyr, officerare flyr. Vad ska man göra? Hur ska man fylla upp militären? Då måste man ju liksom bygga upp militären på ett helt nytt sätt. Och det gör de ju så här i, vad heter det, Le Grand Armé, vad liksom hans armé heter. Och att här så liksom, idén var väl lite att det ska bygga på meritokratiska principer. Det är ju omdiskuterat hur liksom, hur väl det var liksom. Men när jag var och tittade på den här filmen också så slog det mig att Napoleon hade svarta generaler. Och då funderade jag bara, är det här en grej som man gör för att liksom...
Är det wokeism?
Ja, exakt. Ja. Är det för att blidka samtiden? Mm. Men jag började kolla upp det där och mycket väl, det stämde. Alltså det fanns svarta så befälhavare. Det fanns, jag har läst på en flera sådana öden, det fanns en som var polsk-afrikansk som hade gått typ i samma... Det var samma typ kadettskola som Napoleon. Napoleon hade dessutom mobbat honom. Men
för att han var polack eller för att han var svart. Det finns liksom olika...
Jag vet, det finns olika ingångar här. Jag vet inte varför, men Napoleon var inte speciellt förtjust i honom. Men hur som helst så blev han i alla fall en befälhavare i Napoleons armé. Det finns ju också de som säger att Napoleon hade sånt exceptionellt bra ansikts- och namnminne. Så att han var bra på att knyta liksom. Han kunde komma ihåg militärer bra mycket senare.
Så nätverkande,
exakt.
Kung liksom.
Ledarskap.
Nej, men för det som du var inne på, så här, vad är liksom meritokratins nackdelar? Jo, men det är ju det att du får ju en konkurrens som ju kan vara destruktiv också. Alltså att du vill att de andra ska misslyckas för att du har lättare att klättra då. Och de här feodala systemen och adelssystemen kan ju vara effektiva för att du får den här, min position är liksom, den är inte hotad. Jag kan få agera ut fullständigt på den liksom vision eller idé jag har. Problemet är ju bara att när du får en jävla idiot på den platsen så kan du ju liksom inte göra någonting åt det. Utan då är det så, ja, du har då Gud skänkt rätten. Åh, vad störigt. Kan han inte liksom få tandinflammation i tandköttet och dö av det? Liksom? Alltså för det är ett riktigt problem. Sen så, för Napoleon, meritokratin i all ära, men den stora biten han gör är ju då någonstans att han ändå skapar massan på något sätt som du beskriver i Le Grand Armé. Och att det tror jag skapar processer som ju också direkt ekar tillbaka i hur våra samhällen sen börjar konstrueras. För den liksom adaptiva processen som sker med Napoleon är att okay, men alla måste ställa upp de här. Okay, nu måste alla ha mer av den här storleken. Liksom, annars kan man inte vinna
annars
krig.
Annars vinner ju bara Frankrike.
Ja. Och det tvingar samhällen som förhåller sig helt annorlunda till sina medborgare i någon mening. För att så fort du ger dem ett gevär, så fort du säger okay, men du kan bli officer, eller nu måste vi göra detta i stor massa. Det är ju nära till hand så säger liksom, en man, ett gevär, en röst. Liksom. Den processen hänger ju ihop på något sätt.
Materiella omständigheterna skapar grunden för det liberala samhällets ideologins framväxt.
Ja, men också att det, liksom, det skapar ju förebilden för hur arméer därefter blev liksom strukturerade. Och att vissa menar ju också att Napoleons armé var så extra motiverad för att man liksom har slogs för sin egen sak, för sin egen frihet. Att tidigare man blivit rekryterad för liksom, ni ska ut och kämpa för den här kejsaren, vill ha liksom det här landet. Man bara, varför? Men i Napoleons armé så blev det ganska tydligt vad det var man liksom höll på med. Men sen härifrån så kommer ju också den här historien om att man liksom, du kan ta dig upp. Du kan liksom, om du är riktigt modig på slagfältet, du liksom att framhålla dem som har fått medaljer, de som har liksom utmärkt sig på massa olika sätt. Och den här historien har ju blivit väldigt viktig inom militären, i synnerhet från Napoleon och tidigare. Jag nämnde ju några liksom exempel på social rörlighet under 1600-talet. Men det var ju också ett problem, för då så stod det liksom en konkurrens till adeln, ville ju inte höra talas om det här, att vara några som liksom kunde ta sig upp den vägen. Men nu blev det liksom, det blev för massan. Om du är riktigt tapper, om du gör de här grejerna, du kan ta dig upp, du kan få en ny position, kolla på honom till exempel, kolla på Bernadotte. Mm. Han kunde bli kung i Sverige genom en karriär i franska militären.
Den liksom, delningen av samhället var liksom inte längre två olika världar på samma sätt, utan du gick och började röra sig över dem. Och det tänker jag också att man ser Napoleon som är, till exempel att han är väldigt noga med så här att betala ut löner till officerare. Mm. Att det är liksom superviktigt, framförallt. Men liksom att underofficeraren, som ju ofta och historiskt sett har kunnat vara en bonde eller liknande. Men den rollen blev ju helt plötsligt, men jag är väldigt duktig underofficerare. Och Napoleon verkar vara väldigt mån om att jag också ska få min lön. Och där är det ju någonstans medelklassen som han börjar, jag vet inte, knyta till sig på något sätt. Att den här gruppen, den konkurrerar ju heller inte. Alltså det här skiktet precis ovanför pöblen, den konkurrerar ju inte med Napoleon. Alltså den hotar ju inte hans plats. Han var ju väldigt, hade ett väldigt stort kontrollbehov bland liksom sina generaler. Att ha koll på dem, var är de, åka till de viktiga slagfälten, hålla koll liksom. För de kunde ju också göra en kupp, precis som han hade gjort, och liksom ta makten. Men underofficerarna det här, vilket då i sin tur får en att tänka på nazisterna. Men att, ja men liksom hur det var liksom, liksom de låga officerarnas parti på något sätt.
Men ja, som vadå, bönderna håller på kungen mot adeln, det är väl en klassisk dynamik på något sätt också.
Liksom, alltså. Ja, men här får man ju också en mellanklass. Alltså om det inte är adeln som ska vara liksom, det är bara de som är liksom de adliga och sen är det fotfolket, så växer ju fram i militären det här liksom mellanskiktet av de som är emellan alla de här grupperna. Och det skapar ju också en ny form av liksom social dynamik i det här. Och också kanske att den sociala rörligheten eller mobiliteten blir tydligare. Alltså det är de här stegen du kan ta. Det är inte liksom, de andra är inte himmelsvid liksom långt bort, utan det är liksom, det här kan du göra, så här kan du ta dig. Och vi har den här nya gruppen, liksom en ny klass inom militären.
De myterna har ju funnits länge. Jag tänker på den klassiska riddarberättelsen om liksom bondpojken som tar sig in i en turnering och sen vinner han.
Ja.
Men då var det ju verkligen som sagor. Och nu börjar liksom folk se det. Men shit, han kunde, han, nu sitter han och bor i en herrgård som de har tagit från en dekapiterad adelsman.
Ja, men i den amerikanska historien så finns det ju också de här som, i det amerikanska inbördeskriget, så här svarta slavar som tog sig liksom till nord och sen omedelbart började kriga mot syd. Alltså att jag kollade upp statistiken att det var, om det var 180 000 svarta personer i amerikanska inbördeskriget på ena sidan. Och de var ju också otroligt motiverade för att liksom slå mot de gamla. Och här hade ju de också en ny form av liksom social rörlighet, att de skulle kunna ta sig upp, och en del av dem blev ju också väldigt dekorerade genom de här krigen. Så att jag tänker också att det har att göra med, när man har kunnat skapa den här berättelsen och den här meritokratiska banan, så kan man motivera soldater på ett nytt sätt, också göra sinnessjuka saker på slagfält naturligtvis. För vi har ju pratat tidigare, som jag har haft fråga, hur fungerar det med soldater som är helt, men som har blivit tvingade till fronten och kriga? Jag tänker att jag skulle bara lägga mig i ett dike och spela död. Men då har ju du pratat om att man känner liksom gemenskap med sina medsoldater, liksom vad är det så här, band of brotherhood och typ sådana saker. Och att det är de man känner solidaritet med. Så att det är
väldigt... Ja, alltså det blir, om man forskar på det, det är ju den här Why We Fight som är en jättestor studie. Den är förvisso inte kopplad till i första hand ett konventionellt krig, utan den amerikanska invasionen av Irak och sen ockupationen av Irak. Men där är det ju jättetydligt att alla de här idéerna om varför man åkte dit, oh, democracy, fuck muslims och vad det kan vara, det är liksom borta efter en månad där. Och sen är det bara så, det här gänget av killar framförallt, och den här drönaren, vilket verkar också vara en grej, som är vi liksom, det är dem jag fightas för. Gör inte jag mitt jobb ordentligt, är inte jag motiverad och så vidare, då utsätter jag dem för risker. Och det, den motivationen är liksom trumfar liksom alla andra. Sen är ju hämnd och liknande också väldigt viktiga faktorer. Vilket ju andra världskriget sen, och eller Vietnamkriget för den delen, som ju också visar de här liksom berättelserna. Men vad är det som gör att du tar värvning? Om vi tittar på länder, eller varför du inte flyr din inkallelse till exempel. Då tror jag att idémässiga faktorer och då genusmässiga faktorer, liksom idén om maskulinitet och så, jag ska inte vara en fegis eller så vidare, spelar väldigt avgörande roll, eller Guds tro eller vad det kan vara. Men när det väl är igång liksom, så är det så, ja, fast om Lovisa ligger här i värnet och inte gör någonting, då är hon liksom ett, då är du också en svikare mot dina vänner, ja, på något sätt. Och det vill man inte vara. Och därför tvingar man sig själv.
Liksom. Men jag tycker också att man kommer in på 1900-talet vad det gäller de här sakerna, så finns det ju hur mycket exempel som helst vad det gäller liksom klass och militärmakten på massa olika sätt. Jag nämnde ju Röda armén förut också. Mm. Och det är ju också, alltså det är nästan ett ännu bättre exempel än liksom Napoleons armé. För det här har vi ännu större rörlighet, och här har vi såna här illiterata personer som tog sig upp från ingenstans och blev liksom armégeneraler. Ja, men till exempel, heter han Gregory eller Sukov? Eller hur uttalas det?
Georg. Det är det här med att göra västerländska uttal på ryska namn, spelar det, vi kan säga vad som
är. Tror jag. Georgi Sukov tror jag.
Georgi Sukov. Ja, men han brukar ju räknas som liksom den viktigaste sovjetiska militären under liksom i Röda armén. Och han kom ju från en jätteenkel så bakgrund. Han lärde sig läsa av liksom bondens son som han jobbade för. Så han fick ju som ingen riktig skolgång. Men sen var ju han med i slaget vid liksom Berlin, slaget vid Stalingrad. Han är ju otroligt dekorerad. Alltså om man har sett filmen The Death of Stalin, fantastisk film, så tycker jag han är den absolut bästa karaktären.
Stick in a frock, I'd fucking ride you all yourself.
I will take that as a compliment.
Yeah, don't. Right. What's a war hero got to do? Got some lubrication around here.
Alltså, han är så karismatisk. De har ju också tagit, han hade ju så otroligt mycket ordnar och medaljer och grejer. Så att de kunde inte ha med allt i filmen för att han var så otroligt och dekorerad efter allting han hade liksom varit med i. Men här är liksom en sån klassisk historia. Hur någon som tog sig från, det är verkligen från rags to riches.
Ja, och det är väl spännande där, för att den processen börjar ju någonstans i Tjukovs historia, börjar ju någonstans i den liksom kejsararmén i Ryssland.
Precis.
Hans livshistoria är väl ännu deppig. Han är typ föräldralös och alltså det är så riktig depp liksom.
Ja, men han hinner
precis blir adopterad när han är 2 eller någonting så. Det...
Ja, han hinner också börja precis i liksom ryska armén i typ sen några år. Mm. Och sen så är det Röda armén för hela slanten.
Ja, men så får han ju då, han får liksom Sankt Georgs kors, han är liksom väldigt modig under första världskriget och blir ju befordrad till underofficer, och där skulle det nog egentligen typ ta slut för honom ifall, liksom ifall det gamla systemet hade funnits kvar.
Mm.
Sen är han är ju smart, han hoppar väl på
bolsjeviktåget.
Ja, ganska tidigt, det är väl efter oktober. Efter oktoberrevolutionen liksom. Men där öppnas det ju upp liksom att det är så här, och det får koppla tillbaka till franska revolutionen, så är det så här, men om vi har gjort oss av med alla de här personerna och den här tekniska kunnandet, liksom allt det här. Vi måste ju någonstans ha kvar personer som ändå kan det här. För annars går det ju på röven på riktigt. Och han är väl tillsammans med många andra, Röda armén, bolsjevikpartierna behöll ju en hel del vita officerare också, även efter inbördeskriget.
Aha.
I Armenien. Mm. När man pratar om den stora utrensningen i Röda armén så är det ju inte bara, men en stor del handlar det om att man tar bort. Man har liksom i princip tatt kina på deras familjer, eller så här, nu bor din familj i Sankt Petersburg, nu är du general i Röda armén. Var det? Mm. För vi har hela din familj. Och du får bo här och du får vara general liksom. Men sen då, när Stalin gör den stora utrensningen, så plockar han ju bort många av dem. Tjukov är ju inte en av dem, utan han har ju stridit då på för röda sidan hela tiden. Han går ju då med strax efter oktoberrevolutionen. Och att den typen av person, hans levnads liksom historia, baseras ju på, ja men det finns inte så många som liksom revolutionära idealet kan lita på också. För det blir ju en väldigt viktig faktor. Och då är inte blod eller liksom historia på det sättet blir inte relevant längre. Utan nu öppnas det, det har skett en stor omstrukturering av samhället. Här finns en öppen position. Det är bara den som bara är bäst kan ta den. Eller har bäst kontakter. Eller...
Men det passar väl också det ideologiska systemet såklart. Att man kan vara fattig och bli liksom komma någonstans. Alltså det är, till skillnad från de här adelsmännen som sitter och håller emot i Napoleon-situationen, så är det ju nu, är ju så samhällsordningen att vi är alla kamrater och...
I teorin.
Ja, såklart, i teorin.
I'm smiling, but I am very fucking furious.
Liksom, men då finns inte den motsättningen i alla fall på samma...
Nej, utan motsättningen blir ju, den är ju ny på det sättet att det inte handlar om blod längre, utan att du då, där man väljer, där det råder ju inte meritokrati på det sättet i Sovjetunionen, utan lojalitet gentemot partiet till exempel trumfar intellekt Alltså det är ju ett stort problem för dem är ju att de också tar bort en hel del folk som man i efterhand kan säga shit, de hade verkligen fattat hur andra världskriget skulle, det nya moderna kriget skulle utspela sig. Om han hade fått fortsätta vara pansarbefäl liksom, så kanske man hade byggt rätt stridsvagnar, för, eller är ni med? Men han hade skrivit lite gliringar till Stalin en gång, så att han, eller hur det nu är, liksom, att det är ju en annan typ av nepotism då som skadar systemet. En väldigt lik nepotism det vi har idag.
Men inför det tänkte jag också bara, eftersom jag hittar väldigt många exempel inom så här röda armén, och det är ganska lätt att föreställa sig att, liksom att den ryska adeln är borta, eller den franska adeln var borta, eller franska revolutionen. Så tänkte jag, liksom, den nazistiska armén, kunde man hitta någonting liknande i Nazi-Tyskland? Och det är inte alls samma mönster.
Det är alltså, så.
Mm. Ja, det verkar verkligen vara, liksom, man letar, det första är det adelsherrarna, sen är det lägre adel. Det verkar inte alls, det kan vara att jag har letat dåligt, men... Man kan inte alls finna samma typ av rörlighet, samma sätt liksom att ta sig uppåt. Att det var liksom mera, på tal om blod, så blod och jord, liksom, grejen.
Jag tänker mig att det måste funnits proportionellt fler typ adelsmän i Tyskland. Tror att det kan vara så?
Men, jag vet inte, än i Frankrike tänker jag inte.
Men vara... i Ryssland?
Möjligtvis, möjligtvis.
Jag, att det liksom jag har inte statistiken. Med alla små husen hit och dit. Liksom, och något sätt är många adliga. Och liksom... Men det här med, som man säger då, junkerklassen och så i Tyskland.
Jag vet, jag har varit och kollat på Preussen också faktiskt. Ja. Men där verkar det vara ännu mer statiskt. Alltså det verkar ju vara, man var så hårda i sin liksom, preusseri. Och liksom, hur hårt de höll på liksom, ranker och nivåer. Och kompanistryk och alla sådana saker, så att liksom, det verkar ju vara där man har liksom verkligen slagit undan den gamla klassen som folk kan göra den här sociala resan uppåt. Men det var också en annan sak som jag började tänka på när jag började kolla på det här. Det är också de som gör en social resa neråt när de liksom har varit i armén, och då är det kanske synnerhet de som har varit ute och kriga och sen kommit tillbaka, varit liksom skadade, stympade krigsveteraner, att du har liksom gått ut i kriget som du har varit, du är killen hela dagen i byn, och sen kommer du tillbaka, liksom ett öga fattigare, inga ben. Alltså då har du verkligen förlorat status. Man kollar på liksom den romerska armén och hur stor den var. Och att liksom därifrån så kommer bland annat ordet men proletär. Mm. Att man kommer tillbaka, att man är arbetslös och att man tigger och sådana saker. Så att vi har inte bara de här framgångshistorierna att folk har liksom kunnat ta sig uppåt. Det har också varit otroligt tragiska öden.
Precis, om man tittar, och det tänker jag är lättare att koppla till liksom vår närtidshistoria. Det är lite lättare att forska på det också. Där ser man ju, vi har ju pratat om värnplikt innan, och då är det ju värnplikt i fredstid. Men man kan ju se att det då till exempel har en negativ ekonomisk inverkan på för bland arbetare. Och det är ganska logiskt när man tänker på det, att i ett samhälle som du inte har en krigarklass och du inte heller blir yrkessoldat, utan du är liksom soldat under en kortare period, det är inte din karriär. Då är det enda som egentligen händer är att du missar ett gäng år. Du missar ett gäng år, du kommer tillbaka till din bondgård. Ja, men alla jämnåriga, de har fått barn redan, de har redan liksom ändrat vad fan det nu kan vara, liksom, jag kan inte till bondgårdar. Men är ni med? Att de ligger kanske 2 år före dig i massa processer som du bara satte på stopp, åkte iväg och kom tillbaka igen.
Ja, men det finns ju den klassiska historien att bara, aha, tjejerna är borta nu. De har redan blivit bortgifta. Och här kommer jag tillbaka, jag har tjänat landet. Och liksom hon som jag var så himla förtjust i, hon väntar inte längre. Alltså det är ju så återkommande tema i, liksom, i kulturen, i böcker och i filmer och sådana saker. Och bara, okej, okay, liksom. Jag, precis som du säger, jag ligger efter. Jag har inte den här gården, men den här fegisen som stannar hemma, han har minst en tjej och barn och 4 kossor, liksom.
Just det, och hatet mot polisen då. Vilket är en spännande koppling till detta.
Hur då?
Ja, men för polisen är ju en sån grupp som nästan alltid slipper kriget. Framförallt om kriget sker någon annanstans. Så är det ju så, man skickar liksom inte polisen. Utan de blir liksom inte soldater. Så kommer man hem och sen har du varit och blivit sårad eller krigat för ditt land. Och så ska någon annan komma och bestämma över dig. Men ni tillhör ju egentligen samma liksom klass, ni har samma klassposition. Men liksom, vem fan är du? Vem är du att vara tuff? Alltså... Men jag tänker att det är ganska logiskt egentligen. Alltså att tänka efter andra världskriget och du kommer hem från Frankrike liksom, som britt. Och så möter du liksom en polis som ska börja domdera över dig. Att det är så, men vad fan har du gjort? Du har bara suttit här och onanerat i London i liksom, under hela kriget medan jag... Alltså, man kan ju se maskulinitet och liksom offret för nationen på något sätt som skapar en konflikt där.
Bikergängen efter Vietnam
till exempel. Ja, absolut. Att liksom Hells Angels och Bandidos framväxt, att också blir någon sån, vi losade bara på det här, jag är traumatiserad eller jag har fått ett missbruk under tiden jag var borta efter andra världskriget och Vietnam, nu är jag bara helt förstörd och det här samhället, jag är på noll och alla andra har sprungit förbi mig. För att man också haft det, på tal om medelklassen, att här skiljer det sig de olika krigen i de mer konventionella, större väpnade konflikterna så tvingar ju ofta en universitetsexamen eller att du är student dig till att bli officerare, vilket är en bra position att ha. Men i mindre krig, begränsade krig, läs USA invaderar random land söder om ekvatorn, så är ju ofta studenterna befriade från kriget.
Mm.
Vilket ju cementerar, du har inte missat de här åren, du är inte traumatiserad.
Du har utbildat dig istället.
Du har skaffat barn och familj och du har fått en utbildning och du har jobbat. Och du kanske har varit yrkesverksam ett år längre än mig. Och jag kommer alltid ligga ett år. Och det ser man i statistiken att det är, även för Sverige liksom, när man tittar på det, att de som gjorde värnplikt, det var en förlustaffär.
Gud vad intressant.
På alla sätt till och med.
Men utom också, ifall man då hade en kom
från de över, alltså det får snarare en klassförstärk. Det här är Göteborgs universitet tror jag, den här jättestora studien som vi har pratat om många gånger på den tror jag.
Ja, du gillar det här.
Så. Jag gillar det här. För det är jätteintressant, för det ställer liksom hela värnpliktsidén upp och ner. Det finns ju, den är ju så extremt romantiserad och kollektiv och alla gillar den. Vänstern gillar den, höger gillar den, alla gillar den.
Men jag tänker också med det här som ni nämnde om Bandidos och Hells Angels som liksom är en produkt av krigen och de som kommer tillbaka inte kan anpassa sig. Hur man då också får en grupp av outcasts som är liksom helt utanför det här och känner sig också att det är intressant hur de har krigat för samhället och sen är det som att de vänder sig emot samhället. Men, de känner sig svikna liksom.
Och ingen kan förstå, de har upplevelser ingen annan har. De liksom, omgivande samhället inte förstår den heller, så förstår de inte varför de inte bara tar ett vanligt jobb sen, eller att de har det traumat som ingen kan liksom.
Men de är nästan liksom institutionsskadade.
Ja,
att man liksom kvar, bara, det är jag och mina bröder och det är där jag hör hemma. Och är det inte krig, då får jag hitta på någon form av liksom krig.
Ja. Frikårarna i Tyskland.
Ja, precis.
Som är, jag är arbetslös, jag har inget jobb, det har varit ett krig, jag har också varit sviken, ni andra är ett jävla svikare, ni var inte där, ni förrådde oss, ni drev fram fred.
Jag har den här kamratskapen. Liksom,
jag har mitt kompisgäng, fan, vi borde ha en stark ledare, vi borde inte ha gjort, alltså ett kul tanke att frikårarna är Tysklands Hells Angels. Liksom. Men det finns ju någonting i det, liksom. Också hypermaskulinitet, jag får vara barbaren.
Ja, heder och ära och alla sådana saker.
Men om man psykisk ohälsa, alltså Vietnamkriget blir ju intressant där, för där har du ju det här liksom, det liberala kriget.
Mm.
Alltså verkligen i sitt esse på något sätt, att det är så, det är inte ett existentiellt krig, det är alltså inte ett kollektivt krig, det är inget krig som hela samhället upplever för de amerikanernas del som någonting som liksom definierar deras fortsatta existens, så det är inte heller en kollektiv upplevelse. De flesta amerikaner upplever inte det här som en uppoffring. Ja, det var inte hårda år för alla, utan det var hårda år för dig, men det var inte det för mig. Och det är lite osäker på varför du behövde pyssla med det här. Och jag kanske till och med tycker så här i efterhand...
Att det var lite ett svin som åkte dit.
Ja, det verkar ha gjort riktigt bullgrejer. Och det var fan inte bra. Och där ser man ju det psykiska lidandet komma liksom på bred front. För du får inget kasam, du får liksom ingen... Utan du har bara blivit heroinist, dödat lite barn.
Och ingen gillar det nu, tydligen.
Nej. Och de här gamla idéerna om medaljernas och värde för att söka jobb och så är nog inte så relevanta heller längre.
Ja, men jag tycker också att det är intressant Vietnamkriget ur liksom den drafting-synpunkten. Alltså att de hade det här lotteriet. Mm. Att de hade att man drog vissa år, vissa datum. Var du född då så kunde du bli en del av Vietnamkriget.
Det är så jävla Hunger Games. Alltså. Ja, det är
otroligt
att, om man skulle skriva en bok om att bara säga, fast vi löste det på det här sättet. Att, det här är inte sant.
Men det var ju också att då kunde ju liksom vem som helst så här klassmässigt bli uttagen till kriget. Och det var ju bland annat en grund för det här motståndet mot Vietnamkriget. Det här är ju också en sån liksom, också som berättelse som återkommer jättemycket i tv-filmer och så här tv-serier. Att det kunde vara liksom killar som var jättebra utbildade, men de hade, vad vet jag, något så här gap year från universitetet eller någonting. Och så skulle de ut och kriga och deras föräldrar blev ju helt galna. Att de ska inte ut liksom till Vietnam och alla de grejerna. Och det här blev ju också en sån sak att liksom det systemet som de har nu i USA istället. För USA är kanske liksom det bästa exemplet, skulle jag säga, idag om man ska förstå liksom social rörlighet och militärmakten. Att det är nu att du kan få en högre utbildning, du får de här fördelarna, du får fri sjukvård, att någon kanske har, vad vet jag, diabetes, du får gratis medicin, sådana saker. Att det systemet gör att folk frivilligt går in i armén istället för det lotteriet när liksom överklassen också kunde dras med. Och USA och armén är också intressant i den här aspekten av hur man kollar på deras militär, eller nej, deras presidenter menar jag. Hur det liksom var väldigt viktigt under lång tid och liksom har gjort militärtjänst. Joe Kennedy, som är pappa till alla kända Kennedysar, han skickar ju liksom till sin första son, Joe. Han fick gå ut och kriga, han dog. JFK, han blev ju så ordentligt skadad om han hade så här rygggrej eller vad det är. Men det var liksom så, han hade blivit...
Sen blev han också jätteskadad.
Ja, men han hade liksom gjort sin grej, och det här var liksom ett viktigt steg. Och sen var det liksom yngstingen då, Robert, som typ aldrig lämnade USA under andra världskriget eller vad det var. Och att man, under väldigt lång tid så var det så att amerikanska presidenter hade militär erfarenhet. Jag tror det är George Bush den äldre som är den sista amerikanska presidenten som faktiskt har varit i krig. Och efter så har de inte alls liksom gått ut på samma sätt, utan har man som John McCain var i Vietnamkriget hemma med ja, och blir tillfångatagen, då blir man istället hånad av Donald Trump.
He's a war hero. He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you. Do you agree with that? He's a war hero because he was captured. Okay.
För det kommer jag ihåg när George Bush den yngre då skulle bli vald, att det var liksom en av grejerna man använde mot honom också, att han hade varit pilot i nationalgardet och det var något med kokain och jag vet inte om ni kommer ihåg det, det var liksom en stor grej. Och sen Trump hade väl hälsporr, heter det så. Som är så jävla bra. Men och att det är någon så här, jag vet inte, filmen Starship Troopers. Alltså för att leda landet så måste du också ha liksom riskerat livet för landet. Mm. Alltså man, det hypermaskulint i all ära, men man fattar ju poängen i ett land som är som USA, så där man då konstant är i krig, så här, men du var inte med på det här grejen som de här andra gjorde. Mm. Vem bara säger att du är redo, du har inte ens liksom offrat det yttersta. Men det blir ju också ett sätt att hålla ute kvinnor och politiken, till exempel då när man har haft en stor könsuppdelning mellan den krigförande parten och inte.
Men det är intressant hur det har försvunnit, att liksom ha gjort militärtjänst är inte en sån grej. För är man på en sån amerikansk flygplats så är det ju liksom så här, det är front seat, det är för de som är så här handikappade och personer som har gjort militärtjänst, och det är thank you for your service och typ sådana saker. Men att bli president, du behöver inte längre ha liksom militär erfarenhet som man behövde, alltså typ Eisenhower liksom. Han togs ju upp genom militären.
Finns det någonting i det här, jag bara tänker mig, att man riskerar inte livet på samma sätt heller? Alltså, det gör man ju i någon utsträckning. Men dödstalen i stora nordiska kriget, så här, 80%, 90% av alla som åker dör liksom. Andra världskriget, jag vet inte. Alltså, stora förluster ändå liksom. Men jag menar, i liksom Irak eller så kan du inte dött många procent av de som åkte liksom.
Men borde inte det vara ännu mer motiverande då? Alltså, du kommer inte dö. Du kan ge dig ut i krig. Du ska bara köra en drönare.
Jo, jag bara menar, när man kommer hem sen så är det så.
Ja, det är inte lika ärorikt.
Spelade det någon roll att du gjorde det här? Det var som ett jobb liksom som inte, som bara mest sitta på en bas och rulla tummarna liksom. Är det en så jävla stor prestation att du ska få respekt i samhället? Det kanske inte ses på samma sätt, liksom.
Men om tänker på att kungahus då, på ett annat, där är det ju så, de måste göra värnplikt.
Måste de det?
Ja, men liksom, det förväntas de göra.
Har Victoria gjort värnplikt? Hon har gjort någon militär.
Ja, alltså, hon har säkert gjort någon sån här GMI eller någonting, bara för det finns ju den här bilden på Victoria i Basker.
Jag tänker också det.
Men Carl Philip till exempel har ju gjort värnplikt. Att det liksom ingår någonstans i den gamla idén om regenten, krigarkungen. Hela Stockholm ser mig klädas, kanoner skjuts salut. Alltså jag tänker att det är så, man behöver en bild på vår nästa regent i en basker i en uniform, för det här är idén om nationen, att nationen och staten för den delen bygger ju någonstans på krig. Det är min uppfattning om det, att mycket av de systemen vi har uppbyggda om skatt och allt det här kommer liksom i grunden, och utbildning också för den delen, och där har man ju kopplingen till officerare och lärare, att det finns liksom en lång tradition.
Men också till en koppling till liksom, återigen till USA, alltså vad det gäller liksom, för många är ju att få en högre utbildning, det är ju liksom en omöjlighet. Och det är ju någonting som militären lockar med hela tiden, att de har ju sådana här rekryteringsprogram, att liksom det här är sättet för dig att få en collegeutbildning, det här är sättet för dig att kunna liksom höja dig över din bakgrund. Den grejen tänker jag också, liksom vill du göra en social resa, vill du ta dig in i medelklassen, så är militären ett jättebra steg, för att det är liksom, ja men det är tufft, det är svårt, det är för många i arbetarklassen att göra med saker, men att sätta ditt liv på spel är ett steg liksom framåt.
Ja, och att det är ju också en gigantisk industri ur ett amerikanskt perspektiv. Alltså jag tror att man pratar om att de har 1,4 miljoner heltidsanställda och 800 000 deltidsanställda. Det är liksom den rullande siffran. Samtidigt har USA väldigt svårt att nå sina kvoter. Det var ju 2022 då de var så här, vi 15-20 000 personer back som vi behöver rekrytera in. Och att man kan se tendenserna, för det var typ det jag läste innan vi skulle spela in där, så att jag tittade på liksom hur går det för USA, och då ser man tendenser att framförallt i gruppen man rekryterar är veteranfamiljer, så från veteranfamiljer, så det börjar bli liksom ett arvsyrke kan man säga så, men det är liksom mer att man kommer från en familj med militär bakgrund södern och sydväst i USA är de huvudsakliga grupperna man kan rekrytera ifrån.
Visst, är Hispanics också överrepresenterade? Eller svarta, eller hur ser det ut?
Den siffran, enligt det jag läser, som jag pratade om innan vi spelade in, så känns den extremt politiskt färgad. Det är tydligt att man beställer de här rapporterna och den här forskningen för att man ska komma fram till vissa saker. Research Institute of Industrial Economics, där man tittat på, är det fortfarande en, stämmer det här med att det är rich man's war, poor man's fight? Är det liksom en korrekt beskrivning? Och utan att ha liksom djupdykt där, så kan man väl i alla fall beskriva en tendens där det ser ut som att USA rör sig mer och mer mot att ställa högre och högre krav på sina soldater vad det gäller kognitiv förmåga, tidigare utbildning eller i alla fall förmåga, alltså till inlärning och så, för att jobbet blir mer och mer komplext.
Men man ska sitta och ratta drönare och sådana saker liksom, eller man ska...
Och hantera mjukvara, och du ska... Specialisering också, att, att vi ser ju en generell tendens bort från liksom Legranda med, om man tänker på det. Inte i de konventionella krigen, för de verkar inte ha hänt ett skit. Om man tittar på Ukraina så är det ju bara...
Okay. Mer folk.
Mer kött.
Mer kött.
Ja, precis. Som, ja. Men om man tittar på idén i den västerländska armén, så är det ju mer och mer specialisering. Det är mer tekniskt kunnande. Det är mer flexibilitet. Alltså helt enkelt en steg mot den komplexare systemen hela tiden.
Jag måste bara fråga, hur fungerar det om man tänker på Ryssland och Ukraina? För man har liksom talas om hur Ryssland rekryterar. Så är det liksom de från de fattigaste provinserna som är längst liksom österut, och det är liksom som i gränsar till andra länder och sådana saker.
Etniskt, inte ryssryssar. Liksom.
Exakt.
Överrepresentation av andra.
Ja, som verkar ha liksom väldigt liksom fattig bakgrund, dålig utbildning och sådana saker. Är det bara att sätta in dem i krig? Eller liksom, hur fungerar det? Kan de göra vad som helst? Eller vad använder man?
Den här diktaturen, kan de bara göra så?
Nej, men liksom, man tänker om man har mer avancerade militärtekniska system och sådana saker. Vad kan man använda? Är det bara kanonmat? Eller liksom, vad kan de göra för någonting?
Jag tror att man ska titta på de olika positionerna, så skulle du säga att det var mer och mer, säkert om man ska uttrycka det. Det jag tror att USA håller på att bygga upp är en överbyggnad på något sätt, liksom en högre struktur i sin försvarsmakt. Och sen tänker man att man har, vid en konventionell konflikt så kan man fylla köttkvarnen med en annan grupp. Liksom. Mm. Då tvingar man in folk. Men så har man de här specialiserade, utbildade, välutbildade soldaterna. Och samma modell har ju Ryssland. Alltså att man har yrkessoldater som... Och det har ju Sverige också i grund och botten. Mm. Man har yrkessoldater som är specialister, som är välutbildade, som kan hantera avancerade radarsystem och liknande, om vi tar det som exempel. Och sen har man de här kortare utbildningarna som mer handlar om du ska lära dig det här specifika systemet.
Mm.
Och det är ju oftast inte så komplicerat för en person med normal kognition. Liksom. Framförallt så ska du lära dig att göra det den här personen ser till dig att göra.
Mm.
För att då kan han veta vad du ska göra. Och sen så kan du utföra det. Men om man ska komma tillbaka till den här, vad kostnaden är då, så att jag tittade på, och det är ju Rand Institute, så jag menar, det är ju ändå så staten i någon mening. Om man tittar på de 2,8 miljoner människor som har, amerikaner som har tjänstgjort under kriget mot terrorismen, så är ju siffrorna ganska deppiga. Alltså på tal om att göra klassresor. 48% beskriver att de har liksom upplevt problem i familjelivet efteråt. Det är nästan bara annan liksom. 47 beskriver att de fått ilskeutbrott. 44 har svårt att anpassa sig till det civila livet. Alkoholberoende, alltså missbruk kopplat till alkohol eller väldigt hög alkoholkonsumtion generellt, är det 40%, runt 40% som beskriver. Runt 20% beskriver att de har som hjärnskador efter kriget.
Man tänker att det här är otroligt bra grogrund för social mobilitet neråt.
Ja, men jag tror precis, för jag tror att det är precis det du var inne på där, att framgångssagan är alltid spännande att titta på liksom. Men vad händer med din hjärna om du står bredvid en artillerikanon och skjuter i ett år? Och alla de ska, alltså du dör inte, men du har bara stått där och utfört det här relativt mekaniska arbetet under väldigt höga nivåer av stress under väldigt lång tid. Det är klart att det påverkar ens kognitiva funktion och ens mående generellt.
Och fått någon sorts box av lufttryck i huvudet, ja. Så här, konstant liksom bonk, bonk, bonk liksom. Ja.
Och idén om veteranen, att när den kommer tillbaka, och det är ju någonting som jag förknippar mycket med Vietnamkriget och berättelsen av Vietnam, att veteranen också helt plötsligt börjar ses som någon som är oberäknelig, en farlig människa, liksom ett weirdo, att alla massskjutningar görs av marinkårs veteran, alltså att det kommer liksom en ny berättelse om outsider-grejen här liksom.
Men för jag tänker att det är väldigt många historier som är så framgångshistorier om hur man har varit veteran. Alltså biografier skrivs ju generellt av folk som liksom har lyckats. Men sen finns det ju sån kultur, heter den Born 4th of July? Alltså den här med Tom Cruise när han kommer tillbaka och alltså, han är bara helt förstörd. Visst är det Vietnamkriget som han var helt pajad av. Liksom. Att det börjar dyka upp sådana historier också. Men att det är liksom en ganska sen grej som har dykt upp tidigare. Det har ju funnits, rekryteringen har ju också väldigt nära samman ihop med krigspropaganda. Alltså man ska ha det här att du får framgång och att det kommer gå så bra. Och de här historierna som berättar någonting annat försöker man ju hålla borta lite grann, som du pratar om, hur den här statistiken är färgad också. Så att det är ju svårt att föra statistiker om man får höra inte deras berättelse. Och den här långa listan du hade ju också, alltså det är ju så tragiskt.
Det var inte en slut där, kan jag säga. Det fortsatte. Det blir ju liksom fokus mycket på historia här. Även om vi har varit i moderna, verkligen moderna konflikter. Och då tänker man ju så att någonting som har hänt i de flesta länders försvarsmakter sedan kanske Vietnamkriget är ju att kvinnorna har gjort entré i liksom försvarsmakten. På samma sätt som värnplikt och tjänstgöring och krig skapar den här, ja, men att man är borta från arbetsmarknaden, egentligen borta från det vardagliga livet en period, och det påverkar negativt, så har ju kvinnor redan det liksom inbyggt i dagens system med graviditet till exempel, och man tar större ansvar under föräldraledighet och så här. Och att kvinnor i armén, både hur det påverkar idéer om manlighet, men också hur det liksom påverkar deras liv, liksom, eller deras livsresa på något sätt. Det hade varit intressant. Jag har inte hittat något som specifikt handlar om det, det kanske man borde titta på.
Det jag tänker är svårare att hitta, men alltså den här aspekten av att, som vi pratade tidigare om, vad militären har gett för någonting, alltså gett så här manlig sammanhållning och hur viktigt det är, liksom, har varit att vi håller ihop i den här liksom enheten, vi kämpar för varandra, vi har varandras ryggar, och att det liksom har byggt en väldigt så tydlig manlig identitet och manlig gemenskap genom alla tider. Man blir man genom att göra värnplikt och sådana saker. Då undrar man, vad gör det när kvinnor kommer in också? Man kanske inte kan trycka lika hårt att det är militären som gör män av pojkar till exempel. Vad trycker man på istället? Är det att man gör det för nationen, för religionen, för sin egen, liksom, det här är en karriärväg, det kan leda till att du kan få en högre utbildning. Tänk att man måste trycka på någonting annat då, när det inte är lika starkt kopplat till manlighet. Eller vad säger ni?
Men det kan ju fortfarande vara ett äventyr på något sätt. Det tycker jag, det känns som liksom lite i typ försvarsmaktens rekryteringsgrejer, liksom, att det är, alltså det är klart att det, de pratar på något sätt om plikt, men liksom bildspråket och sånt är ju att det är spännande på något sätt.
Det är som att du ska spela dataspel fast på riktigt.
Ja, visst.
Jag funderade på det här med typ med övergrepp och så. Alltså det, vad som händer när någon kommer in i homogen kultur, men också så hypermaskulin, och så kommer kvinnan in. Och det, alltså de siffrorna är ju verkligen, det här är USA igen då, är ju verkligen bedrövliga. 6,2% av 208 000 tillfrågade kvinnor inom den amerikanska försvarsmakten hade varit utsatta för sexual assault. Motsvarande siffra bland män var 0,7% av 1 miljon. Så att den siffran är ju liksom, och 92% beskriver att den som utför det är en man eller en grupp av män.
Men jag såg något från ett amerikanskt hangarfartyg som hade legat ute. Och då var det, om det var 1000 personer som var, arbetade där från och till. Och så var det kanske 3 stycken kvinnor. Och det krävs ju inte mycket för att man ska känna sig liksom utsatt på en, liksom, i en sån miljö. Det krävs ju inte många personer eller mycket. Alltså det kan ju vara obehagligt som det är, liksom, att det är så otroligt. Att det är 997 män och vi är 3 kvinnor på den här väldigt, väldigt begränsade ytan. Att det kan vara som kvinnor typ åka hiss med män också. Att de inte göra någonting, det kan vara obehagligt i alla fall.
Ja, och att du också lever i en kultur där du per definition blir en svikare ifall du på något sätt skulle påtala brister i gemenskapen av de här kvinnorna de då har, som har rapporterat vidare. 30% av kvinnorna rapporterade de här övergreppen vidare. 51% av dem upplevde att de fick repressalier på grund av att de hade gjort det. Så över hälften av dem som hade rapporterat övergrepp eller blivit utsatta för någonting fick också problem på grund av det.
Men Dagens Nyheter hade ju en artikelserie för några veckor sedan som handlade om hur liksom kvinnor blev sexuellt, eller blev utsatta för sexuella trakasserier i svenska armén också. Mm. Så att det är ju säkert något som är väldigt vanligt, liksom, förekommande. Att det är fortfarande en väldigt, väldigt manlig värld med sådana, ja, men klassiska, alltså, manliga ideal kring olika saker.
Nej, för de där liksom berättelsen om framgångssagan och kvinnor känns inte heller alls lika mycket som en trope eller som en liksom kulturellt berättad. Alltså vi har ju några specifika fall av de här liksom hjältekvinnorna som presterat extremt väl under krig och så.
Men det måste ju också finnas en idé om varför det är så här. Det är unga män som är ganska formbara som man liksom rekryterar främst till armén genom alla tider. Det måste ju vara någonting, det är svårt att tänka sig att man skulle kunna rekrytera jättemånga kvinnor som skulle kunna vara, vad vet jag, lika så sluta upp bakom ett baner och kämpa tillsammans. Man ser mer att de skulle börja så här, bråka och tjafsa och ifrågasätta.
Okay.
Det kan vara mina fördomar.
Men när kriget så har inget kvinnligt ansikte liksom, så får man ju en liten annan bild. Men där tror jag då återigen om man tittar på de existentiella krigen. Rekryteringskampanjerna för hur man rekryterar idag är ju spännande eftersom att du inte längre riktigt kan porträttera det som att du gör någonting. Alltså båda vi lever i ett mer individualiserat samhälle, men det är också en karriär, så det är mer ett yrke du rekryteras till. Om vi tänker på USA då. Alltså då kommer det här med, det är inte patriotism i första hand, utan det här fruktansvärt pinsamma krigarbegreppet, som ju är en sån grej med Punisher-loggan och ser man så Warrior. Favoritboken är Warrior Drone Operator. Fan har satt den här titeln liksom. Som typisk krigare. Det är du, det är riddaren, det är killen som sitter med en Xbox-kontroll och dödar folk på andra sidan jorden.
Men jag tycker att den svenska militärmakten har ganska bra reklamkampanjer. Mm. De hade en på Göteborgs spårvägar som det stod så här: om 2 veckor kommer du ihåg vilka som åkte på den här spårvagnen och var de satt någonstans. Alltså det här har skadat mig till den nivån att jag har börjat göra det här och jag bara, om 2 veckor kan jag komma ihåg alla som sitter här då. Ja. Men det är ju för att de så här bara, är du kognitivt lite skarpare än alla andra? Har du liksom, har du en uppsikt?
Mm. Har du en psykos?
Men, och där blir det, vem är det nya materialet? Vem är det man vill ha in? Liksom den idén om att det handlar om specialister och så. Ja, klart, sen har vi ju en väldigt patriotisk reklamkampanj. Liksom. Det är mycket så, försvara frihet och demokrati och rättvisa och sånt. Alltså som ju försvarsmakten sätter mycket tryck på. Inte så mycket Punisher-logga och Warrior Drone Operator-reklam. Men det är ju heller inte, alltså det är ju en karriär i Sverige, men det är inte heller en karriär på samma sätt som i USA. För att du kan inte locka, du kan ju inte locka med fördelarna.
Nej.
Du kan inte locka så här, du kan få en universitetsutbildning. CSN finns liksom, det är inte samma sak så här, du kan få en, bli opererad ifall du blir sjuk. Ja, okej. USA har ju de incitamenten på ett sätt som inte finns. Men det som är intressant då när man tittar på det är ju verkligen att trots att det är landsbygd man i huvudsak tar rekryter ifrån, man får rekryter från landsbygd, de kommer från veteranfamiljerna, så är också kraven då ökar. Det är inte kött man efterfrågar i samma utsträckning längre. Vilket ju då, även om deras löner verkar vara lägre än motsvarande utbildningsgrad, men de ställer ju heller inga krav på förkunskaper, utan de utbildar, alltså det blir som, jag vet inte, IKEA, eller jag vet inte om IKEA är så, men vi utbildar all vår personal, alltså vi internutbildar allt, så funkar ju också försvarsmakten. Du behöver liksom inte komma dit och vara radaroperatör, utan vi lär dig det du ska göra.
Mm.
Men man låg ändå, vad var det, 81% i motsvarande lön, med lika lång utbildning. Det var också svårt att räkna på det, för att om du till exempel då är i en stridszon till exempel, så får du en annan lön och det finns liksom ett helt system kring runt det. Det börjar bli lite dags att avrunda.
Ja, vi har tagit igenom många 100 år av historia och krigsmakt.
Bra gjort.
Bra jobbat.
Bra jobbat, gänget.
Framförallt för Louisas.
Nej, men det här var jättekul att prata om. Alltså, det finns så otroligt mycket olika aspekter av det här som jag börjar tänka på också när ni börjar prata om de här grejerna.
Men du har befunnit dig i någon typ av kulturkrig, eller hur? Kan vi inte få ett par ord om det?
Just det.
Om medelklassen. Jag försökte förstå vad det var som skilde er åt.
Men jag har varit i olika kulturkrig. Jag var ju ett i våras när till exempel både Hanif Bali och Alexandra Pascalid och Gudrun Schyman retweetade mina grejer, men åt helt olika håll. Men det handlade om ekonomiskt bistånd.
Mm.
Men nu har jag varit i ett kulturkrig om medelklassen på Dagens Nyheter kultursidor. Vill du veta vad det senare vill du veta om?
Ja.
Mm.
Medelklassen krigar om medelklassen.
Är det om man ska gilla medelklassen eller man tycker synd om den eller inte?
Det handlar om medelklassen har proletariserats eller inte.
Okay.
Och då har jag ju varit i debatt då med Johan Alfonsson som jag känner, som är sociolog på institutionen som ligger precis bredvid min institution. Mm. Och han...
Så ni liksom går förbi varandra på lunch sen och ser surt åt varandras håll?
Vi stötte på varandra på gatan efter det här, och då hade han varit sjuk i lunginflammation. Så att jag var otroligt glad att han överlevde, för det var hemskt om det sista som hände honom var att jag skrev någon sån här diss-text i DN mot honom. Nej, men han menar ju att det inte skett en proletarisering av medelklassen, att de har det väldigt bra och att det är hos arbetarklassen som den stora förändringen har skett, och att rubriken på hans text var att medelklassen har det bättre än någonsin. Jag menar ju däremot att medelklassen har De har blivit präglade väldigt mycket av new public management, förlorat makt och inflytande över sina arbeten, lärare, sjuksköterskor, läkare, alla möjliga grupper. Och att medelklassen är väldigt belånad och pressad, och jag vill att man ska fokusera mer på ett löntagarkollektiv. Medan han till exempel i somras skrev en text om att medelklassen bara håller på med fjällvandring och sådana saker. Och jag tycker att det är så... Det som jag pratade om i början här också, att det är så meningslöst att hålla på så här, ja, medelklassen, de håller på med biking, bio, så äter bistromat. Spela in podd, bor i sådana här hus, typ sådana saker. Att jag vill mer fokusera på att vi är väldigt många som har väldigt lika intressen av en fungerande välfärdsstat, skola, vägar, alla sådana saker. Och att kritiken borde riktas mot de mest förmögna i samhället istället för att hålla på och bråka om grannen har ut i skjorta och stoppa korv. Liksom. Det är inte det viktigaste.
Ja, det finns ju verkligen så duktig slavmentalitet runt att hata på medelklassen.
Ja, men det är också så, det är så många, det är så här, Henrik Schiffert, Mats Jonsson har ju liksom gjort hela karriärer av det här.
Nej, men jag tänker att det är en feature, det är inte en bugg att hata på medelklassen. Att poängen är att du ska störa dig på dem istället för att störa dig på de superrika eller som lever i den här helt andra världen, utan du ska tycka illa om någon som, jag vet inte, gillar suröl, vilket är vidrigt, men de gillar suröl och därför ska du irritera dig på det, medan någon annan skäl i princip varenda krona du drar in, men det är inte den du är arg på.
Liksom. Nej, men precis, men det är också för att liksom klassanalysen har förflyttats från en så här typiskt ekonomiskt marxistisk mot kanske en mer socialkonstruktivistisk. Alltså det är en av mina huvudpoänger i boken. Och det här så är ju den som står för normen, det normala, det är den som är problemet. Vi måste bryta ner medelklassnormen, för den förstör så mycket för arbetarklassen och underklassen till exempel. Så att det är det vi ska rikta oss åt. Så att då har vi haft en pågående kulturdebatt på kultursidorna i 20 år. Som jag jobbar för att sätta stopp för.
Wow.
Så precis, när man frågar så här, vad har du på gång nu? Ja. Så är det det. Att du ska sätta stopp för den här.
Men vad jag är på gång med nu, det är att jag har hållit på att läsa på väldigt mycket inför det här. Det har varit väldigt spännande att läsa på om krig och krigsmakten och sådana saker. Förutom det jag har skrivit är jag inte alls lika bekant med det här som ni är. Jag är inte alls lika möpig som ni är i den här källaren.
Men snart så.
Gud, ni lurar in mig. Nu vill jag också läsa på liksom, om gevärets utveckling och sådana saker.
Tycker du ska göra. Men du håller på med något. Du skulle berätta vad du höll på med förutom
att läsa in på det. Nej, jag håller inte på med något. Det är vanlig skit.
Jag måste ändå bara säga att det är roligt att du är så. Det här fokuset på medelklassen, det är inte så bra. Vi ska fokusera på överklassen. Jag skriver en bok om medelklassen. Jag förstår ändå. Ja. Men det är bara...
Ja. Men jag tänkte att om jag ska liksom kunna försvara måste jag bli expert på det. Just kanske det. Sveriges ledande expert på medelklass.
Du är Sveriges ledande expert på medelklass.
Och med take då, that, Johan.
Ja, jag förstod inte riktigt vad ni bråkade om, men jag är helt
på det. Men jag vet inte vem du är. Så, att,
så fuck dig. Och med de orden så avslutar vi...
Ja, tack så mycket för att du kom.
Supertack.
Jätteroligt att vara här.
Man kan följa oss på sociala medier. Man kan följa mig på Twitter. Där heter jag Trojkan 1337.
Jag heter att Slukhall.
Du finns också på Twitter.
Ja, Lovisa Broström.
När kan man köpa din bok igen?
Jag är ledsen, men den har sålt slut. Så att
du gråter när du säger det.
Den är på nytryck. Den kommer snart.
Ja, där man köper böcker. Exakt. På de plattformarna.
Adlibris till exempel.
Ja. Helt normala bokköpsplatser. Mm. Man kan också gå till bibliotek och låna dem.
Definitivt.
Då får du också pengar.
Ja, låna den gärna.
Många gånger.
Många om och om igen.
Som en sån stream... Bast när man Spotify, köper Spotify-lyssningar liksom, fast på biblioteket istället.
Talar olika personer en krona för att gå till biblioteket och låna.
Snäll, finansiera mig.
Köp en tröja, bli Patreons, följ oss på Facebook, följ oss på Instagram, där heter vi eld.dok.rorelse. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gött.
Tack och hej.
Hej då.